En podcast från Aftonbladet.
Han blev känd som Mowgli, streamades miljontals gånger och rappade med Einar.
Nu misstänks han enligt uppgifter vara drivande i den våldsvåg som ledde till morden i Vårby och Malmö för några veckor sedan.
I det här avsnittet berättar vi om Mohammed Modi, våldsdirigenten som ska ha klättrat till toppen i Foxtrot-nätverket.
Och senare i avsnittet pratar vi om den 15-åriga pojke som sprängde sig själv i Östberga.
Och om hans 15-årige kompis som en dag dök upp på en polisstation och började berätta.
Det här är veckans Aftonbladet Krim med mig, Mariella Quintana Melin.
Och med mig, Marcus Ulfsand. Hej och välkommen till veckans Aftonbladet Krim. Hej Mariella.
Hej hej.
I det här avsnittet så ska vi berätta två olika historier. Som ni hörde i introt så kommer vi senare att rikta blicken mot det fall som handlar om en 15-årig pojke som sprängde sig själv i Östberga. Där har ju rättegången precis börjat och du var på den förra veckan. Men först så ska vi berätta om en man som heter Mohammed Modi, som säkert vissa av våra lyssnare känner igen under hans rapnamn Mowgli, för det var det som han blev känd under. Han har ju blivit högaktuell igen för att han tros vara inblandad i några av de grova våldsdåd som skakade Sverige under mars månad, eller hur?
Jag tänker att vi kan börja med att backa bandet till slutet av mars 2026.
Det är en mörk, blodig vecka.
I slutet av mars, efter en tid av relativt lugn, så skjuts plötsligt 5 personer på 5 dagar.
4 är med dödlig utgång.
På måndagen den 24 mars mördas en tonåring i Vårby.
Den tonårspojke som under måndags eftermiddagen sköts i Vårby gård i Huddinge har dött av sina skador, det bekräftar nu polisen. Pojken, som enligt polisen är i 17-18 års åldern, ska ha hittats skjuten vid en fotbollsplan i området. Trots en omfattande polisinsats efter brottet så har än så länge ingen gripits.
Sen, knappt 2 dygn senare och drygt 60 mil söderut i Sverige, så skjuts det igen.
En person har körts till sjukhus efter att ha blivit skjuten, och det här hände på Rosengård i Malmö på onsdagskvällen.
2 mord som kommer knytas till en 15-årig flicka som tros varit den som hållit i vapnet vid båda tillfällena.
Den flicka i 15-årsåldern som sitter anhållen misstänkt för mordet på en pojke i 15-årsåldern på Rosengård i Malmö som inträffade på onsdagskvällen är samma tonårsflicka som är misstänkt för mordet på en 17-årig pojke i Vårby i Stockholm i måndags.
Förra veckan så kom nya uppgifter i den här historien. För enligt uppgifter till Aftonbladet så är det Foxtrot som ligger bakom båda morden.
Och den som ska ha varit drivande, den som ska ha styrt flickan, är Mohammed Modi.
En tidigare rappare som nu tros vara Rawa Majids närmsta man. Och det är han som vi ska berätta om idag, Mohammed Modi, tidigare känd under rapnamnet Mowgli. Jag tänker att vi kan börja med lite bakgrund om honom. Vem är han egentligen? Vad vet vi?
Han är uppväxt i Upplandsbro, en kommun i norra Stockholmsområdet, och där har han varit välkänd för lokalpolisen sedan han var ung. Och där i Bro så startade han också tillsammans med rapparen 50 ett musikkollektiv som de kallade för Livet leker runt 2020. Och de började släppa singlar och musikvideos, och i de där videorna så är det ganska mycket vapen. Och när polisen sen slog till mot ett garage i Upplandsbro 2021, då hittade man faktiskt de här vapnen som användes i Modis musikvideo. Och det var ju skarpa vapen. Ett annat tillslag som man gjorde året efter, där hittade man både knark och flera vapen, och då kunde man se att de här vapnen som alltså hade använts i Modis musikvideo också hade använts för 11 olika brott. Där det handlar bland annat om mord och flera mordförsök. Så att det är ju ganska tydligt att parallellt med det här musikintresset så har han också levt väldigt nära Bronätverket.
Och den kriminella miljön.
Ja.
Och man kan ju säga att det stora kommersiella breaket för honom, det kom ju 2020 då han och 50, hans parhäst, de släpper en låt tillsammans med Einar. En låt som heter Pop Smoke. Jag tänker vi kan lyssna lite på hur den lät. Då fick examen, jag fick en volta i rätten. Jag vill ha en fru, fucking bad brud. Hoppas musik blir min väg ut. Pupa, stay strapped, jag är strapped nu. Åtal, åtal, fittan väckte åtal. 2000 årtal, bröder mucka så snart. Grisen gjorde pådrag, bröder torska såklart. Äktas det fåtal, mina bröder folkvar. Här vi kliver in på dagen, brorsa riva. Den här blir ju väldigt, väldigt populär. Den streamas miljontals gånger. Det är ju lite intressant när man lyssnar på Mowglis egna rader i den här, att han pratar om musiken som en väg ut, som ett sätt att ta sig ifrån det här livet. Det kommer ju inte att bli så, för att sen så lämnar han ju faktiskt musikkarriären bakom sig. Han går ju ut och berättar att han är färdig med att rappa.
Ja, det är ju 2022 som han meddelar att han lägger mikrofonen på hyllan och skriver ett inlägg på sociala medier där han skriver att musik är roligt men att det inte är mer än så och allt det här med kändisskap är inget för mig.
Men samtidigt som Modis rapkarriär läggs på hyllan så fortsätter ju hans parhäst 50 och i det här musikkollektivet Livet leker där fortsätter att släppas musik. Och de kommer ju bli väldigt omskrivna en del av de här musikvideorna för att, ja, det beskrivs ju av polisen som att det mer eller mindre är Foxtrots främsta skyltfönster. Det är en propagandakanal för det nätverket.
Ja, Bronätverket är ju ett nätverk som har samarbetat väldigt mycket med Foxtrot-nätverket under en lång tid. Man har ju sett i förundersökningar hur ledarna för Bronätverket har varit och hälsat på Rawa Majid när han har varit i irakiska Kurdistan. Det dyker upp bilder i de här förundersökningarna när de festar, när de är ute på en båt. Och Rawa Majid är ju till exempel också med i en av 50s musikvideor. Så att på det sättet så menar man att det är en propagandakanal för Foxtrot, och i då 50s musikvideor under början av 2023 så dyks det upp en massa räv-emojis över en Sverigekarta också.
Och i de här musikvideorna så kan man ju även se Mohamed Modi, han finns med i de här videorna.
Ja, så även om han själv inte rappar längre så är han ju en del av de som rör sig runt Foxtrot.
Parallellt med den här då tidigare aktiva och nu nedlagda musikkarriären så figurerar han ju också i olika brottsliga sammanhang och han dyker ju upp i utredningar titt som tätt. Vad är det för typ av brott som han har misstänkts för?
Han har ju ett brottsregister. I det så är han bland annat dömd för rån mot ett apotek och ett annat rån mot en telefonbutik i Kista. Han har också utretts för andra grova brott som narkotikabrott och så.
Det finns ju ett rätt udda brott. Man måste säga att det sticker ut lite i sammanhanget att det gäller grovt bidragsbrott, för att det är att han ska ha försökt att bluffa sig in på en pilotutbildning i Thessaloniki. Han ska helt enkelt ha ljugit om att han tänkte studera till pilot. Det är ju i sammanhanget något som man, ja, det ser man ju inte så ofta, tänker jag. Om vi spolar framåt lite så kommer vi till 2022 och början av 2023. Det är då som den våldsamma konflikten mellan Dalen-nätverket och Foxtrot bryter ut kring, det handlar ju framförallt om narkotikamarknaden i Sundsvall till en början. Och det här leder till en mängd våldsdåd. Vi minns det ju som den, ja, en av de stora våldsvågorna som Sverige har drabbats av de senaste åren. Och i det här sammanhanget så dyker ju Mohamed Modi upp igen. På vilket sätt då?
Ja, ett av de här morden som då sker, det är ju på kvällen den 28 januari 2023 på en sushi-restaurang i Skogås. En 15-årig pojke sköts då ihjäl av en jämnårig pojke som sen dömdes till 4 års sluten ungdomsvård. Det här mordet hade ju planerats och organiserats i signalchattar, och jag kommer ihåg att förundersökningen var liksom full av olika signalalias. Och det är där som Mohamed Modi tros ha varit drivande i kulisserna, alltså inte på plats själv i Skogås utan snarare med förberedelser och så. Och han häktades faktiskt misstänkt för det här under 2023. Men när det blev rättegång så satt han fortfarande häktad när de andra åtalades.
Och kort efter det så släpps han ju faktiskt också. Bevisen håller helt enkelt inte.
Nej, men jag pratade med åklagaren Ida Arnell och hon berättade ju om den tiden att misstankarna ändå kvarstod mot honom och att man fortsatte den här utredningen. Och I april 2025, alltså för ett år sedan, då gjorde man ett stort genombrott i utredningen, berättade hon. Men då är det för sent, för Modi har stuckit utomlands och så blir han häktad i sin utevaro.
Ja, det här är ju faktiskt speciellt att han sitter, det är ju flera månader som han sitter häktad, misstänkt för inblandning i det här mordet, men det håller helt enkelt inte, han får gå, man kan säga samtidigt under den här perioden så sitter han även misstänkt, han utreds för inblandning i ett annat mordförsök, så att de ser ju, polisen misstänker i alla fall att han är högst delaktig i den här pågående gängkonflikten, men bevisen mot honom i båda de här fallen just då svaga, så att man helt enkelt får låta honom gå. Och sen har, åtminstone i utredningen när det gäller mordet på sushi-restaurangen, så har man nu kommit fram till att de här bevisen är så pass starka så att man vill ha honom häktad, men nu är det för sent, nu har han redan lämnat landet.
Precis, och som jag tolkar det som har hänt under den här tiden, jag vet att man från början misstänkte att han knöts till ett av de här signalaliasen som dök upp i utredningen, det var aliaset Jokern, men sen har man fått in antagligen fler telefoner som har kunnat knyta honom till ett av de andra aliasen, och den som faktiskt misstänks nu för att vara Jokern och som också är häktad i sin utevaro och misstänkt för det här brottet, det är rapparen 50.
Och som du redan varit inne på så pratade ju du tidigare här med Ida Anell, åklagaren som leder utredningen gällande mordet på sushi-restaurangen i Skogås. Vad säger hon om allt det här?
Ja, men hon säger att hon är ju åklagare och går efter den bevisning som finns. Och då, alltså när han satt häktad, då hade inte hon någon möjlighet att göra något. Hon beskrev det som att ja, jag hade kunnat väcka åtal, men det hade antagligen lett till en friande dom och det hade ingen blivit gladare av. Så hennes förhoppning var ju då när han släpptes att utredningen skulle fortsätta, och det har den ju gjort, och nu vill hon ju åtala honom för det.
Och mordet på sushi-restaurangen, det är ju några år sedan, men nu tros han ju vara högst aktuell igen. Enligt uppgifter som både vi och SVT har fått till oss så tror man ju att han har avancerat vidare uppåt i Foxtrot-nätverket och att han nu befinner sig på den absoluta toppen där och att han är högst drivande i att beställa våldsdåd i Sverige. Om vi tar de nya uppgifterna, vad är det de berättar för oss?
Ja, det ska vara han som till och med styr det operativa arbetet i nätverket just nu. Och det kanske inte är så konstigt om man tänker på att Rawa Majid verkar befinna sig i Iran, och där kanske inte internetuppkopplingen är så bra. Andra i nätverkets toppskick har ju utlämnats till Sverige eller sitter fängslade utomlands eller har till och med mördats.
Precis, och de uppgifterna som vi har fått till oss, det är att polisen tycker sig ana en förändring i strategin från Foxtrot-nätverket. Att förra året så beskrevs det som att Foxtrot-nätverket använde våld internt, alltså att det handlade om att disciplinera och att det var olika konflikter inne i nätverket, men att man nu ser en förändring som är en mer offensiv strategi där man går på rivaliserande nätverk och att man använder våldet åt det hållet istället, och att polisen drar slutledningen att det också är en förändring som har skett på grund av att Modi har tagit över taktpinnen i toppen av nätverket.
Ja, för han beskrivs som väldigt våldsbenägen. Och vi kanske ska säga det också att vi har sökt Modis advokat men inte fått något svar.
Nej, men vi vet genom SVTs rapportering att när de fick tag på hans advokat så nekade Modi till samtliga brott.
Han är ju inte bara häktad misstänkt för inblandning i mordet i Skogås utan över 10 andra grova brott också i Sverige. Och enligt våra uppgifter så misstänker man ju också då att det är han som har beställt de här morden som vi såg i mars, där en 15-årig flicka misstänks ha skjutit ihjäl en pojke först i Vårby och sen i Rosengård. Och jag kan säga också att jag pratade med åklagaren Ida Arnell om det här, vad hon tänker om att polisen nu misstänker att Mohamed Modi har en ledande roll inom Foxtrot och sitter utomlands och beställer mord. Och hon sa att hon inte visste något om andra ärenden, men att hon generellt tycker att det är stötande att misstänkta är utomlands och anstiftar våldsbrott i Sverige.
Ja, för att man tror ju att han befinner sig i Tunisien. Det är ju ett land som vi tidigare har sett att Foxtrot-kopplade människor har befunnit sig i. Och svenskt rättsväsende har ju verkar ju ha jobbat ett tag med att få hem honom, men än så länge inte med någon framgång.
Ja, man har ju en dialog med Tunisien, säger Ida Arnell, och det finns ju också uppgifter om att justitieminister Gunnar Strömmer är på väg till Tunisien för att prata med dem.
Ja, och det återstår helt enkelt att se hur den här jakten på Mohamed Modi fortsätter och om man kommer att kunna få honom hem till svensk mark. Vi kommer ju fortsätta följa det här i podden och även på Aftonbladets sajt. Om ni som lyssnar vill tipsa oss om någonting gällande detta eller berätta någonting så är det bara att höra av sig. Jag tänker att vi sätter punkt för just det här ämnet idag. Vi tar en kort paus och sen så är vi tillbaka med någonting helt annat. Nu ska vi vända blicken mot ett fall där det förra veckan inleddes rättegång. Det gäller en mängd olika brott och allting kretsar kring en händelse som inträffade i slutet av förra sommaren.
Det är strax efter 21, fredagen den 22 augusti, som kvarteret skakar i Östberga i södra Stockholm.
Det är en enorm smäll. En som ringer till polisen beskriver hur hela huset skakar. En annan berättar att det luktar bränt och krut.
Och flera berättar att de sett en ung kille dra runt i kvarteret kort innan smällen. P4 Stockholm rapporterar.
En person har avlidit i samband med att en bil exploderat i Östberga i södra Stockholm. Explosionen ska ha ägt rum strax efter klockan 9 under fredagskvällen.
När polisen kommer till Östberga så ser man en demolerad bil, men också något annat.
En kille som verkar ha kommit i explosionens väg. Han är redan död när polisen börjar arbeta.
Har han bara råkat gå förbi när bomben smält?
Och varför befann han sig på platsen?
Dagen efter sprängningen så har polisen en teori.
En person dog i en bilexplosion i Östberga söder om Stockholm under fredagskvällen. Enligt uppgifter till Aftonbladet misstänker polisen att den avlidne själv ska ha planerat ett sprängdåd när laddningen detonerade av misstag. Något polisen inte vill kommentera.
Utredningen fortsätter. Till en början har polisen skralt med uppslag. Ingen grips.
Men sen sker ett genombrott. P4 Stockholm igen.
Sprängladdningen som detonerade och orsakade en 15-årig pojkes död i Östberga kan ha varit hemmabyggd. Två 15-åringar sitter häktade på sannolika skäl misstänkta för inblandning.
Och efter de här gripandena så fortsätter utredningen och nu för några veckor sedan så väcktes åtal och den rättegången är nu i full gång. Du var ju på den här rättegången förra veckan. Vad såg du då?
Ja, det var under rättegångens första dag och där inne i rättssalen så satt pojkens pappa och lyssnade på vad åklagaren menade hade hänt när hans pojke tragiskt dog. Och där i rättssalen så fanns också tre av dem som har åtalats i det här fallet. En annan person fanns med på länk. Han är väldigt ung och är också målsägande i det här fallet för att efter sprängningen i Östberga så ska han och en till kille ha blivit hotade av de andra. Så den här rättegången den berör ju både det som hände där i Östberga men också vad som hände dagarna efter.
Precis, jag tänker vi ska gå igenom det i lite kronologisk ordning här. Om vi börjar dagarna innan den här sprängningen och berättar vad som händer då. För att den här historien handlar ju i mångt och mycket om tre 15-åriga pojkar. Vad är det de gör då?
Ja, det är tre pojkar som är väldigt tajta och som spelar fotboll i Djurgårdens IF. Och så är det en dag när de har tränat och sen åkt in till stan när det kommer en bil med en 22-årig man i, som erbjuder dem att göra ett uppdrag, att spränga någonting. Och för det så ska de få 5000 kronor var. Och två av de här kompisarna tackar nej, men den här 15-åriga pojken han ska då enligt vad kompisarna berättar ha tackat ja.
Och det här uppdraget som han får då, det ska utföras på fredagen den 22 augusti. Kvällen innan, en torsdag, då är ju de här tre 15-åriga killarna också inne i stan. De går på Gröna Lund och det är konsert. De går och ser rapparen One Cuss. Och sen senare på kvällen så skiljs de åt. Det verkar ha varit en bra kväll de emellan. Och det de ju inte vet då, det är att det faktiskt är sista gången som de kommer att ses. För kvällen efter, det är då som den 15-åriga pojken ska utföra det här uppdraget i Östberga. Vad vet vi egentligen om vad han gör under den här kvällen?
Ja, det börjar redan på dagen. Då åker den här 15-åringen till Visätra i Huddinge och där så misstänker man att han fick sprängladdningen, en termosbomb. Sen så är det som i så många andra fall, han blir upphämtad i en taxi i Visätra runt 7:45 på kvällen. 20:05 så är han framme i Östberga och där verkar han gå runt ett tag och prata i telefon. Det finns ett vittne som beskriver att hon har sett en ung man sitta i en liten trapp i regnet och prata i telefon. Det här var en kväll då det regnade otroligt mycket. Sen så finns det ett annat vittne som berättar att han var ute på sin loftgång och då ser han någon som försöker komma in i hans port men som inte lyckas. Och det här vittnet säger att han ser att den här personen håller på att tända någonting som han tänker är en cigarett och han busvisslar på den så att den här personen springer runt hörnet och strax därefter klockan 21:06 så sprängs det.
Och det är ju en rejäl detonation. Som vi beskrev tidigare så skakar det ju verkligen i husen och det är ju flera som ringer in till polisen direkt efteråt. Och polisen kommer till platsen snabbt och det finns ju ingenting som går att göra för den här pojken. Han är ju död redan när polisen kommer fram.
Mm, det är oerhört tragiskt och det är otroligt obehagligt faktiskt att läsa den här brottsplatsundersökningen. Men mitt där i det här kaoset så hittar man också två telefoner.
Vi kan återkomma till det här med telefonerna sen, för att det som vi också vet genom den här utredningen, det är ju att en av de här kompisarna till 15-åringen ligger vaken under den här natten. För de vet ju om att deras kompis har tagit det här uppdraget och att han ska utföra det. Och den här kompisen beskriver ju en oro, han kan inte sova på natten, han är inne och kollar på olika nyhetssidor för att se om någonting har hänt. Han ligger och väntar på nyheter om det.
Ja, det kommer ju väldigt tidigt nyheter om att det har varit en explosion i Östberga och ganska tidigt så kommer det ju också uppgifter om att någon har skadats i den här explosionen.
Ja, och den här kompisen misstänker ju direkt att det är hans vän som har blivit skadad och då skriver han också senare till den som är uppdragsgivaren, den här 22-årige mannen som ska ha gett hans kompis det här uppdraget. Han skriver till honom och frågar, vet du om min vän är död? Och då blir han blockad av den här 22-åriga mannen så att han får helt enkelt inget svar den vägen.
Ja, och ganska tidigt så verkar ju polisen vara inne på att den här 15-åriga pojken som har dött inte varit måltavla för sprängningen utan tvärtom skulle vara på väg att spränga någonting.
Man kan ju verkligen följa de här två kompisarnas sorg genom utredningen. Det är en av dem som skriver till en vän en tid efter att det har stått klart att det är deras kompis som har dött. Han skriver då till en kompis och säger att han kan inte äta någonting och den andra kompisen frågar, men har din mamma märkt att du mår dåligt? Och då svarar han att ja, han tror det eftersom hon märker att han inte äter någonting. Och det är ytterligare en i den här utredningen som skriver och frågar ChatGPT och berättar då att min kompis har dött och frågar om råd hur han ska hantera det.
Ja, för det är ju den här pojken som själv sen också kommer bli misstänkt för medhjälp till grov allmänfarlig ödeläggelse. För att han har ju chattat med sin kompis om det här och han vill ju ha hjälp av ChatGPT att radera spår i sin telefon. Men det man kan se också är att de här pojkarna har ju kontakt med den döde pojkens föräldrar och att de till och med är ute och letar efter honom i norra Stockholm och liksom hjälper till. För det tar ju några dagar innan man har lyckats fastställa identiteten.
Och vi ska snart prata mer om det här fallet, men först en kort paus. En av anledningarna till att vi vet så mycket om vad som föregick den här sprängningen och också vad som hände efter, det är ju att det är en av de här kompisarna, en av de 15-åriga killarna som faktiskt väljer att ta sig till en polisstation för att berätta, eller hur?
Mm, han har blivit förhörd dagen innan och sen har han pratat med sin pappa och så har de kommit fram till att de ska åka till polisstationen. Och när han kommer in där så är han väldigt rädd och nervös och så säger han att jag vill berätta sanningen. Jag vill berätta om vad det är som har hänt. Men han är också väldigt, väldigt rädd för att han vet att om han golar så är hans liv i fara och nu lever den här personen under skyddad identitet.
Det här kommer ju bli en nyckel i den här utredningen. Under rättegången som du var på förra veckan så pratade du med åklagare Lukas Tigerstrand om det här. Och han berättade då hur viktig den här pojkens berättelse har varit för utredningen.
Det var avgörande för att komma vidare i utredningen. Inledningsvis så kunde man ju konstatera att en sprängladdning har exploderat och att en person har avlidit till följd av den här explosionen. Däremot visste vi inte så mycket om varför och hur och vilka övriga personer som varit inblandade. Så att en person har valt att berätta vad han vet om det här, det var avgörande för att vi ska kunna komma vidare i utredningen.
Ja, och den här pojken säger ju också själv i förhör att han berättar om det här för han tycker att den som lägger ut saker som den själv inte vågar göra, den som lägger ut det på barn, den borde få konsekvenser för det.
Och det är ju förståeligt att han är väldigt rädd när han kommer in och berättar det här, för att han har ju också utsatts för hot mellan själva sprängningen och innan han kommer in på polisstationen.
Han och den andra kompisen, de har ju blivit utkörda till en skog i Visätra och fått höra att ni får inte säga något till någon om det ni vet, för då kommer ni försvinna.
Och då misstänker man ju att det är den här 22-åringen, han som alltså la ut uppdraget från början, som är den som ska ha kört ut dem i skogen. Det blir ju så att efter att den här pojken har kommit in och berättat så kommer ju polisen på rätt spår i utredningen och man griper då den här 22-åringen. Det blir även fler misstänkta sen och under utredningens gång så får polisen också en bild av vad det är för motiv som ligger bakom, varför det skulle sprängas på den här platsen. Vad är förklaringen till det?
Ja, det är en man som bor i Östberga, eller i alla fall är skriven där, som är misstänkt för ett jättestort kryptobedrägeri i USA. Han ska ha kommit åt över 10 miljoner euro från en kvinna i Florida. Och efter det så ska det ha spritt sig inom den kriminella miljön. Och därför så ska han ha blivit utpressad och hotad. Och även kompisar till honom ska ha blivit hotade. Så han har dragit utomlands, men hans familj och han själv är ju skriven i Östberga. Och det är därför man tänker att den här sprängningen skulle utföras.
Som någon form av utpressning helt enkelt.
Ja.
Och det finns även ett annat spår i den här utredningen som är intressant. Det handlar om några meddelanden från ett alias som kallar sig för Don Fox. Under de senaste veckorna här så har vi rapporterat ganska mycket om Don Fox. Bland annat när det gäller en utredning i Finland och även en annan händelse i Norge. Och i den rapporteringen så har man ju beskrivit det som att det aliaset, det kopplar man till Rawa Majid. Och Don Fox dyker ju faktiskt upp i den här utredningen också.
Mm, det är han som skriver, eller det aliaset som innan sprängningen i Östberga skriver i en chatt, kör på familjen, plocka en termos. Men sen så ska man ju komma ihåg att det här är ett signalalias och signalalias är extremt lätta att byta, så att det kan ju finnas flera personer som använder sig av det här Don Fox-aliaset. Och när jag pratade med åklagaren Lukas Tigerstrand så verkade det som att man fortsätter inte den här utredningen för att komma fram till vem det faktiskt var i det här fallet.
Nej, vi kan ju lyssna lite på det, för han får ju frågan om det här aliaset. Vi hör här vad han säger om det.
Ja, så om man ska ge ett kort svar på den frågan så kan ha utredningen inte kunnat visa vem som är, så att säga, vem som ligger bakom det, vem som är beställare. Men det finns omständigheter som talar för att brukaren av det aliaset skulle kunna ligga bakom det.
Själva dådet, det kopplas också genom den här 22-årige mannen som vi pratade om tidigare till Visätra-nätverket, ett nätverk i södra Stockholm. De är ju knutna till en mångårig konflikt. Vad vet vi om den egentligen?
Ja, men det har länge funnits ett kriminellt nätverk i Flemingsberg som kallas för Flemingsbergsnätverket, och de har sysslat med knark, vapenhantering och ja, grova våldsbrott. Men under sommaren 2021 då mördades en av ledarna för det nätverket, och det ledde till en liksom våldsspiral i området. Till exempel så var det en skjutning där två barn skadades på en lekplats kort efter det här mordet på ledaren. Och efter det då så splittrades Flemingsbergsnätverket, och Visätranätverket blev liksom utbrytarfalangen, de som inte var lojala med den här ledaren som mördades. Och sen dess så har Visätra och Flemingsbergsnätverket legat i strid med varandra.
Och exakt hur det är kopplat till det här dådet, det har vi inte riktigt fått någon förklaring kring. Men det man kan säga om Visätranätverket är också att när polisen beskriver dem så säger de att de senaste åren har sett att de rekryterar väldigt mycket unga. Man beskriver det som att de rekryterar barn så unga som 10 år för olika typer av kriminella uppdrag. Så de verkar ha satt i system att verkligen rikta sig mot unga utförare.
Och det finns ju förutom den här 22-åringen, en av de andra misstänkta i det här fallet kopplas också till Visätranätverket.
Du, nu när det är rättegång här så är ju en av de sakerna som man ska pröva är grovt vållande till annans död. Det här beskrivs ju i alla fall av åklagaren själv som att det är ett mer eller mindre unikt åtal, att det här inte har prövats tidigare. Jag tänker att vi kan lyssna lite på honom när han resonerar kring varför han kom fram till att det är det här brottet som ska prövas i det här målet.
Jo, jag har ju åtalat två personer för att ha orsakat den här ungdomens död. Och det menar jag att de har gjort genom att uppdra åt honom att spränga den här bomben och att ha befattning med den och utföra den här explosionen. Och grunden för det är just att det är en så ung person som saknar utbildning och kunskap för att hantera den här typen av sprängladdningar. Att riskerna som är förenade med det här är så höga att man ansvarar för det här. Så vitt jag känner till så har det inte riktigt prövats tidigare när det gäller de här sprängärendena. Jag tror att det är ganska ovanligt att folk skadas i samband med de här sprängövningarna. Men jag har tittat lite grann på det vi kallar för fentanylmålet där två narkotikaförsäljare blev dömda för vållande till annans död efter att ha sålt fentanyl till missbrukare som sedan dog i överdoser. Och då bedömde man att det här var så farligt, den här narkotiken var så farlig, så svår att dosera och risken för överdos så hög att de skulle hållas ansvariga för missbrukarnas död. Och jag tycker att man kan resonera liknande i det här fallet. Även om det i och för sig är ovanligt att folk dör eller skadas av de här sprängningarna, så menar jag att det är så pass farliga föremål att hantera att man ska hållas ansvarig om man uppdrar åt ett barn att göra det här.
Ja, och samtidigt så kanske finns en del som tycker att den här 15-åringen som dog får skylla sig själv, eftersom han faktiskt var på väg att utföra ett brott och var på väg att spränga en port. Och vi kan ju lyssna på vad åklagaren säger om det.
Jag tycker inte att någon 15-åring ska erbjudas att göra det här och ens få chansen att ta ställning till ett sånt här erbjudande. Det är klart att på ett sätt att man har ett eget ansvar, men jag tycker att den här personen är så pass ung att man ska inte ens behöva få den här frågan och ta ställning till det.
En av centralfigurerna i det här målet är ju den här 22-årige mannen som vi har pratat om. Han nekar ju helt och hållet till brott. Han menar ju att han inte har gett det här uppdraget till pojkarna. Vad säger han mer i förhör?
Han pratar ju en hel del där. Han får ju till exempel frågan om varför han har så mycket kontakt med tonåringar när han själv är 22. Och då säger han bara att ja, men det är väl inget konstigt eller ovanligt, utan så är det bara. Men sen vad han kommer säga under själva rättegången, det vet vi inte än, för att han har inte hörts där än.
Nej, och det man kan säga också i utredningen är ju när det gäller de konkreta misstankarna kring bomben. Där är han ju väldigt tydlig att han säger, jag har inte pratat om bomber överhuvudtaget. Jag har inte pratat om någonting som har med en bomb att göra. Så att det, även om han medger att han har haft kontakt med de här killarna, han säger till och med att han har åkt ut i en skog med dem. Men han menar att det har inte varit någonting hotfullt överhuvudtaget. Utan så fort det kommer till de faktiska brottsmisstankarna, där nekar han helt och hållet. Och som du var inne på, han har inte hörts ännu. Rättegången, den pågår just nu. Du var ju där under första dagen. Vad såg du mer under den dagen?
Jag såg den här 22-åringen. Han satt iklädd vit skjorta korta svarta glasögon, satt mellan sina advokater och lyssnade uppmärksamt. Sen är ju han också den enda som har varit häktad hela tiden i det här målet. Det finns två andra misstänkta som satt där i rättegången, och i pauserna så var ju de ute, och jag såg till exempel att den som var yngst av dem, han bad sin försvarsadvokat ta en bild på honom när han stod där i rättegången iklädd en blå ljus skjorta. Och han är ju inte själv gammal, utan han är ju också en tonårspojke som ska ha varit kompis med det här kompisgänget. Så min uppfattning av honom var att han hade klätt på sig en ljusblå skjorta, klippt håret och försökte liksom verka äldre än vad han var.
Då återstår ju att se hur det går i det här. Dom i det här målet, den är ju fortfarande några veckor bort, och vi kommer ju såklart att följa upp det både här i podden och även på Aftonbladets sajt. Med det så sätter vi punkt för dagens avsnitt. Tack för idag, Mariella.
Tack själv.
Och för dig som lyssnar som vill komma i kontakt med antingen mig eller Mariella, ja, då är det bara att skriva till oss antingen på markus.ulfsand@aftonbladet.se eller på mariella.quintana.melin@aftonbladet.se. Vi hörs där eller här i podden nästa vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.